På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar. Den svenska sommaren är skön.
Podplay. Dagens avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, om du funderar på frisöryrket så har Svenska Frisörskolan Sveriges bästa frisörutbildning med samarbete med Björn Axén och Kevin Murphy. Svenska Frisörskolan har också blivit utsedd till Sveriges bästa frisörutbildning. Det finns platser kvar om du är intresserad av just frisöryrket. Gå in på svenskafrisörskolan.se, läs mer och skicka in din anmälan. Och välkommen till dagens avsnitt där min gäst heter Geir. Geir har varit med ett tag och har inte så långt kvar till sin pension. Hör om saker som du inte kanske riktigt visste att polisen pysslar med idag. Och hör om Geirs resa in i yrket som också blev en avhopp och in igen. I Patreon-avsnittet så pratar vi lite om att lämna dödsbud och lite andra saker också, givetvis. Där blir du medlem på patreon.com/snutsnack. Det finns mycket bonusmaterial att ta del av där. Nu hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning. Geir, varmt välkommen.
Tack.
Det här är det premiärpoddande för dig.
Ja, det är det verkligen. Jag lyssnar inte på podd. Jag har väl en del kollegor som lyssnar på podd och poddar. Och det är aktiepoddar och det är poddar utav andra slag. Ja. Jag är helt novis så att säga, när det gäller sådana saker. Jag håller mig borta från sociala medier, så är det.
Men du är inte helt novis när det kommer till polisyrket, för där har du varit i ett tag, va?
Ja, det har jag varit. Jag klev in på polisskolan på Sörentorp i januari 1979.
Varför polis?
Ja, du. Den är nog inte helt enkel att svara på varför jag blev polis en gång i världen och varför jag sökte till polisskolan. Jag vet inte. Jag har ingen släkt så att säga, som har sysslat med den typen utav jobb. Jag är visserligen uppvuxen utanför Sundsvall och min bästa kamrat under uppväxttiden, hans pappa var polis.
Okej.
Det är väl den kontakten jag har haft med polisen. Jag har haft kontakt med polis tidigare också, men det berodde på helt andra omständigheter. Jag är en gång i världen född nordost om Oslo.
Aha, okej. Okay.
När jag var riktigt liten så flyttade min mamma ifrån Norge. Hon flyttade från min pappa.
Okay.
Han var väl inte riktigt schysst mot henne. Så hon mer eller mindre drog iväg till Sverige. Och under en period då så var vi så att säga en södra delen utav Norge. Och där fick hon hjälp av en polisman. Om det har någon betydelse eller inte, det vet jag inte. Men jag tror att den största anledningen var det att när jag hade gjort militärtjänst, eller jag hade gått ut och gymnasiet och sen gjort militärtjänst, så skulle man ju naturligtvis börja av att jobba. Tanken var egentligen att jag skulle göra FN-tjänst nere på Cypern. Jag hade fått goda vitsord av en major som vi hade som kompanichef uppe i Sollefteå. Men fick ett erbjudande om att börja på ett jobb så att säga utanför Västerås, ett ställe som heter Kolbäck, och bli arbetsledare där på ett gjuteri. Så jag hoppade faktiskt på det. För jag tänkte det att visst kan man bara skoja och åka ner till Cypern i ett halvår, och hade fått en ganska bra tjänst där nere. Men att komma hem så att säga, vara utan jobb då. Så att jag valde faktiskt att stanna kvar i Sverige och börja jobba som arbetsledare på byggen. Och det ångrar jag inte. Men med det sagt så att säga, så gick det ju något år där. 76, 77, 78. Och ett litet företag. Visserligen hade jag en väldigt stor frihet så att säga, från den chefen. Jag åkte runt i Mellansverige och tittade på byggen och Vi gjorde någonting som heter filigranelement, och det är det kanske inte alla som vet vad det är för någonting. Det är att man gjuter en platta så att säga, som man använder egentligen som tak i nyproduktion utav hyreshus. Okay. Då satte man stämp och så gjöt man på. Så att, nej, gjorde man en färdig platta med elinstallationer och hela fadrutta.
Oh.
Och då gick man runt och gjorde kontroller på det. Och jag tyckte liksom det att det var ganska begränsat så att säga, resursmässigt. Och jag tänkte, ja men staten. Och sen hade jag ju, jag åkte upp på hösten så att säga och jag var älg med mina kamrater. Och några av dem var poliser i Stockholm och de hade ju tjatat på mig några år att du får komma till Stockholm och bli polis. Och jag sa, det finns inte på kartan. Nej, men det är omöjligt, så att det går inte. Så frågar man vad de tjänar. Ja, de tjänar väl 3 000 kronor i månaden.
Ja, just det.
Ja, det är ju traktamente, så att det var väldigt stor skillnad rent ekonomiskt. Men någonstans, alltså där hösten 78, så ja, okej då. Och så blev det.
Ja, men är du norsk medborgare då från början, eller?
Från början så var jag det, och det är också en berättelse, så att som 15-åring så får man när man är norsk medborgare och man bor utomlands, så får man en liten lapp ifrån norska myndigheter som talar om det att nu är det dags att göra militärtjänst.
Ja, såklart.
Och Norge är ju så att säga medlemmar i NATO, och då gör man, nu vet jag inte hur det är nu, va, men då var det i alla fall så att man skulle göra 3 år. Och jag hade fått en placering i Kirkenes. Jag skulle vara gränsvakt mot Ryssland.
Perfekt.
I den punkten också så var det så att jag hade ju ett stort intresse. Och mitt stora intresse då var det att jag hade ju tänkt mig att jag skulle sitta där uppe och flyga flygmaskin.
Aha.
Så i samband med att jag då ansökte jag om svensk medborgarskap, för då var jag tvungen att göra om man skulle söka då som fältflygare. Och det gick ganska snabbt. Det tog bara någon vecka så att säga, så var jag svensk medborgare.
Oj.
Man kan väl säga det efter 1972-73 någonting så att säga, så jag har varit svensk medborgare.
Okej. Och då fanns det ju bara en polisutbildning, och det var ju på Sörentorp.
Ja, så är det.
Så där klev du in då. Hur var du i plugget och så där när du var yngre då? Var du smartast i klassen, eller var du i mellanskiktet, eller vad var du?
Ja, jag var nog kanske i mellanskiktet. Det är klart att i och för sig så kanske man kan säga att man var duktig, för jag fick ju faktiskt högsta betyg så att säga i en del av de här juridiska ämnena som vi hade. Däremot var jag ju värdelös i skrivmaskin, det kan jag väl säga. Och svenska har väl kanske heller inte varit mitt allra bästa.
Nej.
Jag lyckades i alla fall att bli godkänd, så att och det var ju en helt annan typ av utbildning än vad man var van vid från gymnasiet. Dessutom så hade vi ju en fantastisk klasslärare. Jag tror inte att han är med oss längre idag, men en fantastisk, han heter Kurt Hansson.
Okej.
Okay. Och Kurt, jag vet om att Kurt hade, eller har en son som jag tror fortfarande är kollega och polis i Stockholm. Jag är osäker, men jag tror det i alla fall. Han startade sin karriär med att vara vakthavande, tror jag, om det var i Jokkmokk. Men jag tror tyvärr att Kurt inte längre är med oss i livet idag. Och det är, det är som det är.
Varför var han så bra då?
Ja, varför var Kurt? Han var samtidigt, han hade ordning på saker och ting. Det var väldigt noga med vissa saker. Samtidigt så fanns ju den här mjukheten i att man skulle lära sig saker och ting. Och göra det på ett praktiskt sätt. Därför så jag tyckte väldigt, väldigt bra Kurt Hansson.
Ja. Jo, men det har vi lärt oss lite i podden här under åren, att liksom de här förebilderna, både kanske lärare som man har i tidigt skede, men också när man kommer ut, dels då handledare heter det sen, men sen så är det ju också äldre kollegor helt enkelt som visar vägen lite hur man ska göra, och kanske framförallt ibland hur man inte ska göra, har varit väldigt viktigt.
Ja, nej, han, Kurt var en pedagogisk, så att säga, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men jag fick ett stort förtroende för Kurt, och det kändes som att han hade tillit till en också.
Mm.
Och de två sakerna, så att säga, när de harmoniserar med varandra, så tror jag det blir ganska bra. Och så, åtminstone i mitt fall, det behöver inte vara så alltid, men min känsla är ju den i alla fall.
Ja. Men visste du då vilket distrikt du skulle jobba på när du var färdigutbildad, så att säga?
Ja, jag var ju placerad då i Stockholm City.
Mm.
Då skulle jag bli placerad. Men under tiden som vi gick där så var det en annan kollega som, eller ja, polisstudent eller vad man heter på den tiden. Man heter väl EPM-are, extra polisman. Då var han lite sur, så att säga, för han ville väldigt gärna till City. Och jag hade ju liksom ingen connect med Stockholm eller någonting. Så att jag hamnade i det som då hette VD5, alltså i Skärholmen.
Just det.
Så där var jag en liten stund, inte ens jättelänge faktiskt, eftersom jag under den här perioden som jag gick på polishögskolan så träffade jag en tjej som jag fortfarande bor ihop med.
Jaha, det ser man. Var det en stockholmska då eller nej?
Nej, det var en tjej här från Göteborg, och därför blev det Göteborg. Så att jag sa upp mig faktiskt där. Vi gick ju ut där i slutet på oktober i samband med att polisskolan blev polishögskolan.
Ja, just det.
Bytte ju skylt vid infarten där, så jag tror att några dagar så gick vi på polishögskolan.
Okej, märkte du någon skillnad?
Nej, det tror jag nog inte att jag gjorde. Vi hade inte så många dagar kvar, så att säga, så jag tror inte det var någon större skillnad. Så att säga. Det var väl skylten då, så att säga, vid infarten där då.
Mm.
Det var väl den stora stora skillnaden. Så att, nej, men sen så var jag kvar i Skärholmen fram till var det februari 80 som jag, och då sa jag faktiskt upp mig från polisen i Stockholm och flyttade ner till Göteborg. Och jag började jobba som gymnastiklärare på Torslandaskolan här i Göteborg, ja, utanför Göteborg, eller ja, på Hisingen då.
Jaha, det fanns inga tjänster då? Alltså, hade du luskat lite om det fanns några?
Ja, det var ju så, va? Men det var inte så att man kunde säga upp sig i Stockholm och så flytta till Göteborg eller till Malmö eller till Sundsvall eller Västerås. Det var ju liksom omöjligt. Det fick man ju inte göra, va?
Aha.
Om man placerad så var man placerad. Vilket gjorde det att den våren så jobbade jag då, så att säga, som gymnastiklärare på Torslandaskolan. Sen jobbade jag på sommaren där 2 veckor på rehabiliteringscenter på Högsbo sjukhus.
Aha.
Men under den sommaren där så min blivande svärmor jobbade på polisen. Och hon sa det, Geir, att de söker folk på delgivningen i Göteborg. Det kan du söka. Mm. Ja, tänkte, kan jag väl göra. Och det gjorde jag. Och började där. Jag måste ha börjat här någon gång då, juni, slutet på juni eller någonting, så att säga. Det gick ganska snabbt.
Men om vi ska berätta för lyssnarna vad delgivningen är för någonting.
Ja, stämningsmannadelgivning, vad det är för någonting. Ja, det är ju det att...
Folk som undandrar sig lite.
Ja, det är väl, vad ska man säga, det man gör det är att det kommer ju uppdrag då, framförallt då ifrån tingsrätten, där människor har fått en stämning och kanske kallelse till en huvudförhandling.
Mm.
Så istället för att man åker då och hämtar dem från polisens sida, så att säga, med hjälp av handräckningsgruppen, så är det stämningsmän då. De allra flesta stämningsmän är ju anställda utav polisen, men de är ju civilanställda.
Mm.
Så att det är ju egentligen bara, kan man säga, Stockholm har ju en ganska stor delgivningscentral. Den är betydligt mycket mindre här i Göteborg idag än vad den var, så att säga, i början på 80-talet. Den är ju decimerad. Malmö är ju bara en, jag vet inte ens om, jag vet ju om det att de har ju, så att säga, mottagning för det där. Men, och på en del ställen så har man ju det man kallar för arvodister.
Mm-hmm.
Men polismyndigheten är ju inte så där nugen med att betala de här arvodisterna, så att man har svårt att få tag på människor som vill utföra de här breven, så att säga. Det var ju varit tidigare så var det många pensionerade poliser som tog det som extra knäck efter det att man... Men idag är det svårt att få tag på det, så det är ju i de största, så att säga, stämningsmannadelgivningarna, det utförs utav ingripande verksamheten idag i landet i stort.
Men man ska alltså söka upp folk, ge dem kuvertet och berätta att du är kallad till exempel tingsrätten då?
Ja, man vet ju egentligen inte så att säga. Vi har ju naturligtvis under vissa omständigheter rätt att öppna de här kuverten. Men i normalfallet så är de ju tillslutna och vi öppnar ju dem inte. Utan det står ju ja, Kalle Anka, Storgatan 47, Vreta kloster. För att ta ett exempel.
Just och sen ska ni lämna det till den personen, ja, personligen.
Ja, personligen. Ja, ibland kan man också, man kan ju ägna sig åt surrogatdelgivning och man kan ju spika ärenden och man kan ju till och med gå så långt så att man kan göra kungörelsedelgivningar. Men det krävs ju viss efterforskningsbevis innan man gör alla de här sakerna.
Men blev du alltså anställd som civilanställd fast du hade den polisiära utbildningen?
Ja, stämmer precis.
Ah, okej. Okay. Hur kändes det då? Var polis?
Ja, men det var inget konstigt med det. Det var ju jättefritt jobb så att säga. Man hade bilersättning, man var ju tvungen att ha bil så att säga. Körde runt då i ett distrikt så att säga här i östra delarna utav Göteborg. Det var ju fritt så att säga. Och dessutom på den tiden så fanns det också en liten specialgrej som de här stämningsmännen hade. Vi hade ju hyresuppsägningar. Mm. Och de gick faktiskt, det är ju märkligt idag, men de gick då, vid den tidpunkten så gick de på sidan om. Så att det var ju vissa stämningsmän som hade direktkontakt med hyresvärdar. Och en sån uppsägning som du lämnade till en som skulle sägas upp. Du kunde ju ha hela rader så att säga utav hyresuppsägningar i ett hyresfastighet. Det kunde ju vara kanske ett 50-tal personer som du skulle lämna då delgivning till så att säga en kväll. Uh-huh. Varje sån debiterades vid den tidpunkten med 75 kronor. Och du kan ju räkna ut då, så att en ung man som jag vid den tidpunkten 75 gånger 50.
Mm. Oj.
Så det var ju, vi tjänade ju faktiskt som stämningsmän vid den tidpunkten bättre än vad polisen gjorde.
Ja, uh-huh, just det.
Så det var ju, och jag trivdes väldigt, väldigt bra. Och vi hade dåvarande så för polisförbundet här i Göteborg så fanns det en ordförande som heter Rosén. Och han sa till honom det att jag sökte återanställning. Så jag sa till honom det att min ansökan om återställning som polis, jag tror vi struntade i den. Jag tror det gick 14 dagar, max 14 dagar. Så kom det ett besked om att jag var återanställd från och med 1 januari 1981 så var jag återanställd som polisman i Göteborg.
Och vad fick du för tjänst då?
Ja, då fick man ju börja om. För jag hade ju så att säga, jag hade bara påbörjat min så kallade alternering i Stockholm.
Just det, det är någon form av praktik. Man ska alternera under en viss tid då, va?
Det gick ju 10 månader på Sörentorp. Och sen när du kom ut så att säga, så gjorde du 1 år på kriminalpolisen och 1 år på ordningspolisen.
Mm.
Och då fick ju jag ett nytt anställningsdatum. För jag skulle egentligen ha ett anställningsdatum då i början på januari 79. Men jag fick det istället. Fick jag någon gång 8 oktober 79 vart mitt nya anställningsdatum. Så jag har ett väldigt ovanligt anställningsdatum.
Ja, just det.
Med mina klasskamrater så att säga, eller de som gick samtidigt med mig på polisskolan där i januarikursen 79.
Ja, då är du liksom lite mitt i terminen på något sätt.
På något sätt så att säga. Så uh-huh. Men så ligger det till i alla fall.
Okej, okay, så tillbaks till polisen då och när du sökte, var det liksom att vara på ordningssidan då? Var det som du ville göra eller hade du några andra tankar?
Nej, jag hade väl inga stora funderingar på det, utan det var ju bara så att vi skulle ju gå ett år på kriminalpolisen och då gick man ju på olika, ja det heter ju sektioner idag. Och sen året därefter då var man ju tilldelad att man skulle ut då på ordningspolisen och så hamnade man ju i ett vaktdistrikt. Och för min del så hamnade jag ju, eftersom jag då så att säga betraktade just som äldst så att säga i den gruppen.
Mm.
Så fick jag ju välja först vart någonstans i vilket dåvarande vaktdistrikt numera lokalpolisområde. Då kunde jag ju välja fritt och det var ju klart att alla ville ju tjänstgöra i city. Det var ju där saker och ting hände.
Mm.
Och då ville man ju inte hamna så att säga perifert då, ute på Hisingen eller i Frölunda eller i ja, någon annanstans. Utan då ville man ju vara i centrala delen av stan. Så blev det.
Klassiskt tänk av en ung polisman.
Ja, det var väl som i Stockholm, de flesta ville väl vara på Norrmalm så att säga, för det var där det hände.
Ja, men hur var det att komma in i city då?
Ja, det var inget konstigt med det. Jag hade ju några klasskamrater då, så att säga, som också var där. De hade ju gått runt lite tidigare, så de var ju lite grann före mig där då. Så det var inga konstigheter, utan det var ju fotpatrullering som gällde. Det som man i Stockholm kallar för blåda.
Man blåda, ja, precis. Och det är ju fantastiskt, alltså det ser vi ju inte idag. Vi ser ju inga fotpatruller idag.
Nej, det är nog dåligt med det. Det är nog väldigt, väldigt dåligt med det. De allra flesta sitter i en bil och så åker de från punkt A till punkt B.
Men hur var det att fotpatrullera? Vad tyckte du om att fotpatrullera?
Då tyckte man ju, då ville man ju åka. Man ville ju naturligtvis få sin skinnpaj och hänga på sig det, så att säga. Och åka rakt till. Men alltså, det var ju en del av det. Och då var det ju så att de hade ju uppehåll, och framförallt på kvällspassen så var det ju uppehåll, och då skulle man ju så att säga åka som avlösare. Och då fick man ju åka 2 timmar, eller också var det så att säga något evenemang då som de är lite äldre tyckte det var roligt att vara på Skandinavien eller på Ullevi, eller de skulle ha fysisk träning, och då fick vi ju så att säga hoppa in då som avlösare. Så att, men så efter ett tag då så att säga så var det ju lite rullians, för en del äldre kollegor tyckte väl det att ja, men treskiftet är väl, det är bra med det, så det är dags kanske att gå in och göra dagtid. Och det var ju naturligt att man gick in då på utredning och så vidare. Så ser det ju inte riktigt ut idag.
Nej, nej.
Men det är ju en annan del, så att säga. Vi har ju tappat väldigt många, många poliser, så att säga, som egentligen kanske skulle ha gått in då på kriminalpolissidan och blivit utredare. Men så ser det inte ut idag. Det är ju på utredningssidan så är det ju en brist, så att säga, på poliser. Sen om det är bra eller dåligt, det vill inte jag uttala mig om.
Nej. Men ordningen där då, och hur såg Göteborg ut på den tiden? Idag är det ju mycket, man läser om Nordstan och det är stök och bök och sådär. Men hur var det för er på den tiden i Göteborg? Vilka områden var det man snackade om då?
Ja, man pratade väl kanske lite grann om Frölunda. Man pratade ju inte som idag, så att säga, om södra och norra Biskop och Backaplan och de sakerna. Det gjorde man inte, utan det var ju inte alls på samma sätt, så att säga, den här. Och det var ju inte segregerat på samma sätt vid den tidpunkten i början på 80-talet heller.
Nej.
Utan, och som citypolis, så att säga, det vi gjorde, ja, det var ju egentligen att vi åkte på det vi kallar för R-åter. Det vill säga de som hade gjort sig skyldig då till, som idag heter ringa stöld, då heter det snatteri.
Mm.
Och då var ju snatteriet, det hade ju sin betydelse då till R8, alltså råtta, va? Så vi kallade dem för det. Och sen så var det naturligtvis att de ändå var berusade personer. Det var ju liksom de två sakerna som var. Och plus då att åka också på de som, alltså de här trafikbrotten eller trafikincidenterna. Så det var egentligen det som var det stora jobbet, så att säga, i Göteborg City vid den tidpunkten.
Ja.
Och det var ganska tråkigt egentligen, inte särskilt utvecklande. Så efter något år så sökte jag mig faktiskt till ett ytterområde. Alltså det heter, då heter det ju VD5, och det var ju i Frölunda. Mm. Idag är det en del av någonting som heter LPO Syd. Och då ingår ju inte bara den delen i Frölunda, utan också kommunerna Mölndal och Härryda idag. Så att man har ju gjort om de här gamla så kallade vaktdistriktsgränserna. Idag är det lokalpolisområdet. Mm. Så gränserna är ju lite ändrade jämfört med vad det var då.
Men kunde du känna någon skillnad att flytta ut liksom en bit från citykärnan?
Ja, det kan man säga. Det var betydligt mindre att åka på snatterianmälningar. Det var betydligt mindre, så att säga, omhändertagandet ut av fyllerister. Däremot så var det väl kanske mer då att åka hem så att säga, i misshandelsärenden.
Mm.
Och andra, så att säga, tvister som man hade då, för att det fanns ju en del landsbygd också i femte vaktdistriktet i Frölunda. Och där var tvister. Någon hade sågat ner någon häck och någon hade sågat ner något träd skulle vara. Och jag tyckte det där var lite intressant att, ja, jag får väl säga, leka någon form utav medlare där. Jag tyckte det var lite skoj, så att säga. Och sen så grotta ner också lite grann, så att säga, den lagstiftning som berör då de här sakerna. För en del saker när det gäller just då det här med att man brukar annans mark. Men det har man ju rätt att göra under vissa förutsättningar.
Mm, mm.
Men lagstiftningen är lite luddig på det området. Men under vissa förutsättningar så har man ju rätt att göra det. Även om den markägaren motsätter sig det, så har man ju faktiskt det. Om man har en fastighet exempelvis som inte har tillgång då till vatten eller ja, man kanske ska dra el eller något liknande så att säga. Så har man ju faktiskt. Men man ska ju naturligtvis återställa då.
Men det låter ju lite som lite mer civilrättsliga mål där att liksom någons...
Ja, det tangerar ju en hel del så att säga.
Ja.
en delen så att så var det ju. Helt klart så att säga.
Men
alla... det var lite mer utvecklande än att... Ja. Det är ett dumt uttryck, men släpa fyllon eller skriva anmälningar och åka till Åhléns och sådär för att de hade snott en jacka eller...
Ja, nej men jag fattar. Nej, men det...
Konsum och snott en kaviartub eller vad det nu kunde vara.
Mm, nej, vi åkte ju på exakt de jobben. När jag jobbade på Norman så då kunde de ju säga på radion bara så här, Åhléns 8 stycken. Ja, då visste man. Ja. Det var en kaviar och en fläskfilé. Ja. Och liksom, ja, det var ju som du säger, det var ju spännande 2 första gångerna. Men...
Sen var det inte så roligt längre.
Nej, men hur länge var du kvar där då i Frölunda-området där?
Fram till 88-89 där. För då var det på det viset att jag hade under tiden så hade jag bestämde jag mig också för att man fick ju möjlighet att bli instruktör i någonting. Och för min del så var det ju intressant med att skjuta pistol.
Mm.
Så att jag utbildade mig, det kanske låter lite förmätet, men man gick i alla fall en kurs så att man blev vapeninstruktör, så man kunde vara instruktör så att säga, i samband med att det skulle tjänsteskjutas årligen. Och då hade vi en gammal centralinstruktör här i Göteborg som heter Ivarsson, som en snäll och vänlig man. Och han skulle så att säga närmade sig pensionering, så att där i början på 90-talet så fick jag faktiskt överta hans tjänst. Så då gick jag ifrån ingripande verksamheten eller radiobilsåkandet in då på utbildningssektionen som det heter vid den tillfället.
Mm.
Och jobbade lite grann så att säga med vapenfrågor. Så jag har haft förmånen att varit med och skrivit vapenhandboken för våran Sig Sauer.
Jaha, där ser man. För det kom ju i krokarna där slutet 80. Ja. Men jag vet att piketen i Stockholm hade Sig Sauer 86.
Ja, de hade den tidigare, men vapenhandboken kom betydligt senare.
Mm, just det. För jag fick inte Sig Sauer. Vi lallade ju runt med Walter där då när vi var klara 91. Det var lite jobbigt. Vi såg ju de här tuffa killarna som hade liksom vapnet som cowboyer på sidan där. Vi fick ju ha den där handväskan där fick vi springa runt med.
Ja, så var det ju. Det är helt klart. Vilket också ledde till att jag så småningom då, så att säga, gick ifrån... Därifrån så gick jag in och gick piketutbildningen och började vid piketen senare. Och då var det ju Sig Sauer, så att säga. Som...
Ja, just det. Aha, så du var på Göteborgspiketen då under en tid?
Ja, det var jag faktiskt. Fram till 99.
Ja, för det är ju lite annorlunda det polisarbetet. För då plötsligt hamnar man i en grupp med, ja vad är ni? Det är väl 6 man eller något sånt där, va?
Ja, det var ju lite olika så att säga, beroende på, eller ja, vi var ju... ett visst antal då, turlag så att säga, som var där. Och i början gick vi ju runt på en fullkomligt dum lista. Vi gjorde nattkväll, dag, fri, det fanns liksom inget annat, det bara rulla på så.
Uh-huh.
Kom man på att man skulle utöka det där, och det innebar det att vi utökade också med en grupp då. Istället för att man hade A, B, C, D, E så fick vi även en F-tur.
Okej.
Okay. Och sen så i varje tur så var det ett antal då som gick nattfritt.
Mm-hmm.
Och de var knutna till spårvägen här i Göteborg. Det kallas för Lillpiketen då.
Lillpiketen, vad kul. Jag har aldrig talat om.
Jo, det hade vi. Så att det första man gjorde när man åkte så att säga då, om man nu tjänstgjorde, det gjorde man ju, om det saknades kanske någon var ledig då, utav de som var nattfria. Det första gjorde man, då åkte man till Telexen, alltså till deras ledningscentral.
Mm.
Och satte sig där, pratade lite grann, och sen så hade vi en särskild radio så att vi var uppkopplade mot spårvägen här i Göteborg.
Jaha, det är lite som tunnelbanan hade, tunnelbanepolisen, ja. Lite i Stockholm där kan man säga.
Precis, så var det.
Men då antar jag att era grunduppgifter var väl egentligen lite som man hade piketen förut. Man ska ingripa när det var lite tjafs och bråk och lite mer stök för att man är en större liksom, grupp i en buss och sådär.
Ja, det var det. Det var hela tanken och idén så att säga. Eller en större bråk eller om det var så att säga, involverat någon typ av vapen eller något sånt där. Så då ringde man och så kallade man då att piketen skulle åka ut. Så det var det, de uppdragen vi hade.
Körde ni V8 i Göteborg också?
Ja, vi hade ju en devis också.
Vad var det då?
MP5 och skeva gör livet värt att leva.
Ja. Och MP5 då för alla, det är ju polisen och piketens förstärkningsvapen. Ja,
ja det stämmer. Maskin, pistol i fynd. Ja,
precis. Ja, det var lite skillnad. Var K-pist där i början för piketen?
Mm, så var det.
Men jag brukar alltid fråga, jag tänkte det känns nästan som lite lägre, men jag brukar alltid fråga mina gäster om ett specifikt minne som man har från sin tid som polis. Och du har ju rätt många år att gräva ur sådär, men när du får den frågan av mig, vad dyker upp hos dig då?
Ja, på senare tid, så att säga, efter 2015 när vi blev nationell polis, så har jag haft en funktion då som gruppchef för handräckningsgruppen här i Göteborg.
Mm.
Och vi har ju haft en del ärenden rörande överlämning av barn.
Mm.
Och då, det handlar ju om framförallt föräldrar då, som den ena föräldern så att säga, för ut ett barn ifrån ett europeiskt land och in till Sverige. Och det innebär så att säga då att den förälder som är kvar anser ju då att de har blivit förfördelade.
Mm.
Vilket att de går då till det landets domstolsväsende och begär då så att säga att barnet så att säga ska återkomma då till det landet det är fört ifrån. Medan den person som har fört barnet till Sverige tror att bara för att man kommer till Sverige, barnet kanske någon gång är fött här i Sverige och föräldern är svensk medborgare, medför per automatik att det är inget problem så att säga. Det kommer inte att hända mig någonting och barnet någonting.
Mm-hmm.
Men det där är fint. För det finns nämligen en konvention som heter Haagkonventionen som styr det här. Mm. Och det är mer eller mindre per automatik så att säga att den begäran då som kommer ifrån det här europeiska landet till Sverige, det är att vi ska överlämna barnet och se till att barnet återförs till det land det är, eller till den föräldern så att säga, som finns då i det landet det är utfört ifrån.
Mm.
Det brukar resultera i också att man, alla de här ärendena hanteras initialt utav Stockholms tingsrätt.
Okej. Okay.
Och då innebär det också att de allra flesta begär inhibition, det vill säga att beslutet inte ska gälla. Det där är meningslöst för att man hänskjuter då det till Svea hovrätt. Och Svea hovrätt, så att säga, man är ju bakbundna av den här konventionen som Sverige har ratificerat.
Jaha.
Det innebär att det är meningslöst. Alltså det, skälet till att man inte skulle göra det, så att säga, det är ungefär som när vi har de här arresteringsordrarna. Det blir ju mer eller mindre bundna av så att säga, en europeisk arresteringsordning att överlämna personer då till ett land som begärs att de ska överlämnas till. Beroende just då på att man har ratificerat olika då konventioner i det här så att säga, va? Och det är ju nästan så att vi gör det inte om de riskerar dödsstraff om vi skickar iväg dem till de här olika länderna. Men det gör man ju inte i Europa. Vi har ju inte dödsstraff.
Nej.
Det blir per automatik. Alltså, svensk domstolsvärlden blir ju bakbundna. Polisen blir ju bakbundna. Vi är tvungna att göra det helt enkelt.
Men vänta nu så att jag hänger med bara här nu. Alltså, ett barn förs från ett annat europeiskt land till Sverige.
Mm.
Med en förälder till exempel då.
Ja.
Ja, och den andra föräldern som är kvar i det här europeiska landet kontaktar svenska myndigheter och säger jag vill ha tillbaka barnet.
Nej, kontaktar så att säga domstolsväsendet i hemlandet. Vi kan ta ett exempel.
Ja, ta ett exempel.
Jag har en man och en kvinna så att säga, som en svensk kvinna som träffar en holländsk man.
Mm.
För att, nu är Holland bara ett exempel.
Ja, men vi säger det. Ja.
Han är här kanske på semester eller ja, plockar svamp tänkte jag säga, men det var väl kanske att ta i. Mm. De träffas i alla fall och tycker uppstår och det blir ett barn till. Men så tycker han det att men jag vill att vi åker tillbaka till Holland för jag har jobb och vänner och bekanta där. Och hon säger okej, det gör vi. Och så går det kanske 1, 2, 3 år. Det knakar i fogarna. Mm. Det så uppstår bråk på ett eller annat sätt, vad vet jag. Men i alla fall så beslutar kvinnan sig för att men barnet är född i Sverige, jag är svensk medborgare. Nu tar jag barnet och så drar jag iväg så till Sverige.
Aha.
Och så tror hon att det är jättebra. Den holländske mannen, han blir pissesur.
Mm.
Och går till domstolen i Haag kanske, eller i Antwerpen, eller i Feyenoord, vad vet jag. Och talar om det att nej, hon har stuckit iväg med mitt barn här och vi har ju våran hemvist här så att säga. Så att jag vill väldigt gärna att det här barnet ska återföras i Sverige. Och då kommer det ju en begäran då från en holländsk domstol till Sverige då att barnet ska återföras.
Mm.
Och så dras vi det då i Stockholms tingsrätt och tittar man på Haagkonventionen och det enda man tittar på så att säga det är den här hemvistdelen så att säga. Man bryr sig inte ett dugg om att barnet är född där eller att kvinnan har ju inte med saken att göra egentligen utan det är barnet som är föremål så att säga för överlämning.
Mm.
Och då hamnar det så att säga hos och man inhibition begär man, det vill säga att det ska gälla, men det kommer inte det är meningslöst och det vet ju jag redan från början att det blir ingenting med den saken. Så då har vi ju att lokalisera och se till då att försöka att få det här barnet så att säga att överlämnas då till pappan och så kan man komma överens om att pappan kanske ska komma hit till Sverige och en dag för överlämning och det där är inte helt enkelt och det här är hjärtskärande.
Shit.
Det är väl en del. Sen satt jag och funderade på en annan sak också. Som ung polis i Frölunda så hade vi faktiskt en person där ute, en vuxen man kan man väl säga, i 25-årsåldern. Jag ska inte namnge honom, men han stökade en hel del. Och varje gång som han stökade så, och som det var ingripande så tyckte han det var roligt att slåss med polisen.
Okay.
Det var hans grej på något sätt. Han skulle alltid slåss med kollegorna. Och det var alltid handfängsel och handgemäng och så vidare. Vid ett tillfälle så fick vi larm utemot nät, en badplatsdel ute så att säga, i västra delen av Göteborg. Och larmet var egentligen att det är en bil som kör väldigt konstigt och så vidare. Så att säga. Förmodligen någon som då kör på fyllan där.
Mm.
Jag och en kollega, vi får det här larmet och åker ut och upptäcker det att den här bilen som vi eftersöker, den är utkörd på en åker ute mot Näsetvägen där. Så vi stannar ju till och går ut där och upptäcker ju det att det är den här personen som normalt sett då stökar.
Mm.
Och, han sitter i bilen och jag går fram och talar om att det är dags för dig att komma ur bilen. Ja, då får man ju det vanliga snutjävel och så vidare. Ja, skiter väl jag i. Ja, men kom igen. Och då ser jag att han sträcker sig efter en ölburk. Öppnar dörren, går ut och öppnar ölburken och så tar han en klunk.
Mm.
Och han står ungefär någonstans 7-8 decimeter framför mig. Och sen så hör jag bara, han sprutar öl över mig. Jag blir nedstängt så att säga i min fantastiskt fina uniform där.
Ja, jag förstår. Den blir...
Och det var en ganska fin sommardag. Problemet var ju bara det att ute på den här åken så att säga så hade det ju samlats en hel del människor. Så det var ju lite svårt kanske och i en sån situation så blir man blir ju inte jättelugn va. Man är ny och som ung polis och det finns ju lite... Både det ena och det andra som rusade i kroppen på en. Va?
Ja,
så måste man liksom försöka behålla det här lugnet. Va?
Mm.
Och det slutar i alla fall med det att ölburken blir kvar. Han blir naturligtvis gripen där på plats och förd då till sjukhus för blodproppstagning. Det vill han ju inte vara med om. Så att det blir ju så att det är två stycken... Inte, vid den tidpunkten inte särskilt tunga poliser, vilket de här två poliserna är idag, det vill säga en av dem är ju jag då. Jag är yngre idag än vad jag var då i alla fall.
Ja.
Och det är det vi tyckte inte om, så att säga. Och sen så fick han väl kanske, blev kanske klämd lite extra. Jag tar om från honom det, att det där gör du jävla inte om, så att säga. Det här visar ju så här, vi träffar ju på honom senare också. Och det har ju varit andra kollegor också. Varje gång så var det ju slagsmål. Men med oss två som åkte då i dragbil tillsammans vid den tidpunkten. Varje gång som vi träffade på honom efter det. Han gjorde alla, han gick alltid, han bara tittade på sig och gick in och satte sig i dragbilen. Så det var aldrig något problem med honom. Så det är väl den berättelsen som jag kom.
Lustigt.
Det här är många år sedan. Vi pratar 1984 eller någonting.
Men jag tänker det här när det rusar adrenalin liksom och sådär, och det, man är ung och det är testosteron och det är hämndbegär. Nej, men det är mycket inblandat. Men för att återgå liksom till det jobbet som du faktiskt gör idag, du är gruppchef och de här handräckningarna. Du avslutade med att säga liksom att de jobben är hjärtskärande.
Ja, det är de.
Men att jag menar, åka på ett sånt jobb och du vet då, du kanske har den här svenska mamman med då, så att säga, svenska barnet som är svenskt här, men som du har åkt iväg och sen kommer tillbaks. Hur hanterar du de här jobben då? För jag menar, det är ganska jobbigt att åka på jobb som är vetskap om att det kommer kanske vara hjärtskärande.
Ja, vi har ju haft ett antal, så att säga, och hela tiden så försöker vi naturligtvis att hitta modeller för att det här ska bli bra, så att säga. Det kommer ju, alltså det finns ju ingen vinnare i ett sånt här läge överhuvudtaget.
Nej.
Jag sitter för närvarande, så sitter jag och skriver lite grann, så att säga, hur vi ska försöka lösa ut den här delen, för vi behöver ju hjälp också. Tittar man i lagstiftningen så ska vi ju egentligen ha med både socialtjänst och barnpsykologer och allt, Gud vet allt, så att säga, va?
Mm.
Men min tanke för framtiden, så att säga, det är ju egentligen det att vi ska börja egentligen med att ta tag i respektives ombud, sätta oss ner och göra en plan. Och det ena ärendet är inte det andra likt, för det kan ju vara så att det har varit ganska lång tid emellan det att begäran kommer från ett europeiskt land, exempelvis då Holland eller Nederländerna, beroende på vad man vill säga, va?
Mm.
Och det gör det att under den här tiden, så att säga, kanske barnet var kanske två, tre år när det åkte iväg. Det kanske har gått 2 år. Barnet har inte umgåtts med pappan, har inte sett pappan på länge, det har hänt så. Och att helt plötsligt för barnet så är det ju en helt främmande människa. Och då behöver man kanske en period utav, så att säga, ett umgänge, så att säga, för att pappan ska få möjlighet och barnet att lära känna varandra, va?
Ja, såklart.
Och det sker ju bäst inom ramen kanske för socialtjänsten eller de barnahus som vi har, så att säga. Att man har det mötet kanske en timme varannan dag under kanske en veckas eller 2 veckors period. Och sen så, att säga, så har man en överenskommelse att vid den tidpunkten så kanske mamman och barnet ska komma då till, antingen till polisstationen, så att säga, vid vad vi kallar då för ett LVU-rum, så att säga, va?
Mm.
Där hon då, det här låter ju dramatiskt, där hon får ta ett avsked utav barnet, det är inte så jag menar, men hon får säga hej i alla fall. Men om jag uttrycker mig så att man tar ett avsked, så förstår alla vad jag menar för någonting, va?
Mm.
Och det här brukar vara hjärtskärande att se på. Det är det ena. Den andra delen är ju, så att säga, då att försöka få bort henne, för att de här två parterna, de kanske inte är idag, så att säga, lika tajta som de var en gång i världen.
Modest uttryckt kanske. Ja.
Ja, lite så, va. Och försöka separera dem, och så får man ta in pappan, och så får man, så att säga, den vägen, och sen så får han ta hand om barnet, och så får de åka iväg då. Ja, kanske tillbaka till Holland eller vad det nu kan vara för någonting, så att säga. Det är liksom själva tanken och upplägget. Problemet är bara det att den klagandes parten ombud brukar ju vara på polisen och tala om det. Nej, ni får göra så, och så vidare, va?
Mm.
Hittar man den här modellen där man har då, så att säga, den här överenskommelsen, så tror jag att man kan överbrygga mycket av den här frustrationen hos respektive, för man vet ju om det också, att respektive part, när man pratar om saker och ting, de tar ju bara till sig det som passar dem, va?
Mm.
Det som inte passar riktigt, så att säga, det vill man inte höra, och det går även man bort kanske, det att ja, men vi kommer överens om den här saken. Nej, men det passade inte mig, jag har inte hört på det, så att säga, även om man har gjort det, va?
Mm.
Så hittar man den här modellen för att kunna lösa ut det här, så att säga, och anledningen till det har ju att göra med det att vi har haft ett stort antal ärenden där det har inte, så att säga, gått åt pipsvängen. Men de har inte varit jättebra.
Nej.
Utan så att vi har ju liksom varje gång så har vi ju i gruppen lärt oss utav det här, va. Och hur ska vi göra så att säga för att vi ska få det lite lugn och ro för att slippa få de här ombuden och framförallt och klagandes ombud och ringa och tala om det. Att, ja, ja, har ni gjort de här frågorna? Vad finns badet? Bla, 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 och så vidare, va.
Det här är ju...
Dessutom också slippa ifrån då att kanske ha ett ärende som drar ut ännu mer på tiden där du har en mamma så att säga, som bara försvinner iväg någonstans i cyberrymden. Vi har ingen aning om var de befinner sig någonstans. Nej. Så vi har ju heller inga lagliga möjligheter att elektroniskt eftersöka dem.
Det här tycker jag är intressant. Det här är ju någonting som folk egentligen inte känner till att polisen pysslar med om dagarna.
Nej, det tror jag inte att gemene man så att säga, är medveten om. Det tror jag. Men det här är inte ärenden så att säga, som är frekventa. Det vill jag ju påstå.
Nej. Men ändå, det utförs ju av polisen.
De händer ju någon enstaka gång per år. Kanske 2-3 ärenden per år.
Mm. Men hur mycket av ditt polisiära liv återstår nu? Det låter ju lite tragiskt att säga frågan kanske. Men...
Ja, det kan man ju fundera på. Jag hade ju en kollega som vid ett tillfälle sa det att är det ingen som säger någonting så går jag hem när jag är 65. Börjar de att tjata så ska jag vara kvar till 67. Det var en gammal hundpolis här i Göteborg. Han var kvar till 67 för att tjata på honom.
För jag har ju räknat lite. Jag kan ju räkna lite grann när du börjar och vad vi har nu och sådär så att...
Ja, jag har ju faktiskt passerat både 55 och 60, både 65 och 66. Så att nästa gång så att säga så fyller jag 67 och det gör jag i vår.
Mm.
Men min tanke så att säga det är det att för att få så att säga sommaren att gå runt så att säga så har jag för avsikt att avsluta den polisiära verksamheten någon gång i sista augusti 2023.
Hur känns det?
Ja, det känns faktiskt bra utan någon konstig anledning. Och jag får säga som en kollega som gick i våras här. Han sa så här att, Geir, kommer jag att sakna jobbet? Nej, det kommer jag inte att göra. Kommer jag att sakna mina kamrater och den sociala tillvaron? Ja, det kommer jag att göra. Och jag håller med honom till 100%.
Mm.
Jag kommer inte att sakna jobbet så att säga. Det kommer jag inte att göra, för det har jag ju haft förmånen tycker jag själv och få gjort en massa olika saker under den här dryga 40 åren. Och det är jag nöjd med. Sen kanske jag under perioderna, så att säga, säkert under en viss period kanske skulle ha hållit igen truten mer än vad jag gjorde. Kanske hade varit smartare, men... jag lider inte utav det idag i alla fall. Det gör jag definitivt inte. Så att, nej men det känns rätt så bra. Och jag har ju hoppat av mitt gruppchefskap här också. För gamla gubbar ska inte sitta på. Även om det är låg nivå så att säga på chefskapet så ska vi inte sitta i vägen och hindra unga kollegor så att säga. Det är dags att andra ska ta över och utveckla verksamhet så att säga som vi håller på med.
Mm.
När man blir lite äldre så man kommer lite grann till vägs ände och man spelar den här skivan om och om igen och till slut så tröttar de ju va.
Jag förstår.
Pickuppen går ju sönder på något sätt.
Men ditt yrkesval där som du gjorde, du åkte ju inte iväg på den där 6-månadersmissionen. Det blev liksom gjuterigrejen och sen blev det polisyrket. Och när du tittar tillbaks, vad tycker du om det yrkesvalet du gjorde till slut?
Ja, det fanns ju en period så att säga, framförallt där i slutet på 80-talet som man ångrar. Vi hade ju 15 000 nu, jag vet inte om du var med.
Ja, jag var med precis i början där, ja.
Där var det ju så att säga, och då fanns det ju, man fick ju erbjudande framförallt då ifrån småhusföretag så att säga. Om att åka runt och med försäljning och sådana saker. Och vi hade väl, och det var ju ett betydligt högre löneläge som man skulle hamna i. Problemet var ju det att vid den tidpunkten så hade man ju bildat familj, va?
Mm.
Gift sig, fru, 2 barn, deras intressen. Framförallt då så att säga att vara med på det och att inte vara frånvarande ifrån den delen. Det var ju ett medvetet val då att inte så att säga göra det. Så att jag var ju kvar inom polisen. Så är det. Och sen har man ju sett kollegor som har varit iväg på missioner då på FN-uppdrag. Och det har jag väl också så att säga haft funderingar kring. Men det har varit, för mig så att säga har familjen varit viktigast. och se till att de är två små, en flicka och en pojk så att säga, att de så att säga, att man är närvarande och att de får vara med där.
Mm. Mm.
Och det är väl möjligt att det har att göra med det att visst hade jag en styvfar när jag växte upp, men det var inte min riktiga far. Inget ont om den mannen, absolut inte.
Nej, men han var inte där.
Min pappa så att säga var inte där. Min
riktiga
pappa var inte där så att säga. Och det kanske var rätt, för han var väl kanske inte så... Han kanske inte var så snäll mot min mamma när hon drog iväg.
Nej. Är det en tanke du har haft att jag vill vara där?
Ja, det är nog, jag tror, alltså det är väl något sånt där inombord. Alltså, jag brukar ibland säga det, att ibland så hänger liksom inte, det finns ju liksom en skiljelinje på kroppen, va? Den går i så att säga höjd med axlarna. Va?
Mm.
Skallen, och framförallt nu på senare år, så att säga, skallen säger en sak, kroppen hänger ju inte alls med.
Nej.
Man springer ju inte 100 på 12,5 längre, det gör det ju inte.
Nej, det händer lite grejer där.
I huvudet gör det ju.
Jo, absolut. Men det gick ju snabbare än så. Jag blev tillfrågad för, det är många år sedan nu, men jag spelade ju basket på lite nivå en gång i tiden. Så fick jag fråga om att spela i division 4 eller vad det var. Så var jag med på en träning. Jag tror jag skulle avlida. Alltså.
Ja,
men och då, det var ju många år sedan. Men, ja.
Det är ungefär som man skulle ta på skrillorna igen så att säga, va? Man gjorde en båge, sen är det ju helt slut. Du frågade om du hade fått både byxor och axelskydd och benskydd, så att det var totalt slut innan du knyter på det grejer, va?
Ja, men så är det. Men du, jag tänkte avsluta och fråga med hur mycket polisfilmer du tittar på om dagarna.
Polisfilmer på dagarna?
Eller på kvällarna då, när du leder kanske, med en lämplig fråga. Eller polisfilmer överhuvudtaget, hur många sådana har du?
Ja, jag ska inte säga noll, det ska jag inte säga, för det stämmer inte. För jag brukar titta på Beck faktiskt.
Ja, du ser Beck.
Men det har väl kanske inte mycket, det har väl kanske lite grann med Gunvald att göra. Jag vet inte riktigt.
Ja, det är en skön filmkaraktär, det måste man ju medge.
Ja, jag tycker ju det på något sätt. Så att säga. Sen får man ju, jag känner ju naturligtvis inte människan bakom karaktären, det gör jag inte. Men på någonstans så att säga, så tycker jag. Sen, ja, det är som det är. Men jag kan tycka att det kan vara lite skoj att titta på Beck. Men i övrigt ganska lite faktiskt.
Vad gör du på fritiden då, om du inte kollar på polisfilmer?
Jag försöker att hålla ordning på mitt hus.
Mm.
Lyssna till min fru som tycker att inte jag gör tillräckligt fort. Men jag försöker så gott det går att hålla ordning på det där huset. Och för närvarande så försöker jag väl göra i ordning ett lekrum till mina barnbarn. Och det tycker hon tar lite för lång tid också. Men som tur är så ska jag vara lite ledig här över julen nu. Och ska försöka få ordning på det här lekrummet där. Men det finns en annan sak som jag skulle vilja säga.
Ja, ja.
Det var väl egentligen därför som jag sa ja till det här.
Mm.
Och det är det att jag har under senare år, framförallt då i samband med att man kom tillbaka så att säga, till krimjouren lite grann här och blev gruppchef då för handräckningsgruppen. Det är så att en del av våra uppdrag berör ju människor som har en lagakraftvunnen dom. Det vill säga det att de har fått ett straff i domstol och de har inställt sig.
Nej.
Och då visar det sig det så att säga att vi har ju väldigt små möjligheter. Det vi kan göra är att vi åker ut och knackar dörr så att säga hos mormor och morfar och pappa och syster och så vidare, va.
Mm-hmm.
Men vi har ingen laglig möjlighet att överhuvudtaget så att säga elektroniskt eftersöka dem. Och det där tycker jag är väldigt...
Det låter ju fullständigt orimligt.
Ja, det är... Så jag skulle ju vilja att man gjorde ett tillägg så att säga i OSL, alltså offentlighet och sekretesslag. Det hade jag varit glad om man kunde göra.
Mm.
En annan sak är det att det finns i passlagen i 12 paragrafen en punkt där så att säga att om man medvetet undanhåller sig lagföring och kanske finns så att säga utomlands, så har vi möjlighet att återkalla pass.
Ja, det låter bra.
Det är bra. Men problemet är det att människor har inte bara ett svenskt pass, utan de har något som kallas för nationellt ID-kort.
Uh-huh.
Och nationellt ID-kort omfattas inte av det.
Vilket gör det kan man inte
återkalla pass. Men man kan ju fortfarande åka på det nationella ID-kortet.
Jag fattar, det blir helt tandlöst, ja.
Det blir tandlöst, ja. Så enkelt är det. Och därför har jag gjort dem så att jag har gjort en skrivelse. Det gjorde jag redan i våras. Jag insåg ju nu under hösten att jag var lite för tidig med att skriva den. För då skrev jag då till de här juridiska talespersonerna i respektive riksdagsparti. Mm. Tidpunkten var kanske illa val med tanke på att vi har haft ett nyval här i september. Vilket gjorde det att bara för någon vecka sedan här så gjorde jag en ny skrivelse. Och då skrev jag till samtliga medlemmar i justitieutskottet och påtalade den här saken. Vad det får för effekt, det vet jag inte.
Har du fått en svar av någon?
Ja, det har jag faktiskt fått. Fick även i våras utav några stycken. Inte utav alla. Och jag har fått ett enstaka svar även då, så jag, från medlemmar i justitieutskottet har jag fått. Tack för informationen, vi tar den vidare.
Alltså var inte mer än så, eller?
Jag hoppats på att ordföranden så att säga, justitieutskottet skulle ha svarat mig, men det har han inte gjort.
Ja, nu vet inte jag vem det är som är ordförande i justitieutskottet, men...
Då ska jag informera herr Brontén om det.
Ja, låt höra.
Han heter Jomshov. Han företräder Sverigedemokraterna.
Ja, då ska vi nämna honom att han är omnämnd i slutet av denna podd och ska ta till sig denna information.
Det var ju bra.
Du, Geir. Ja, stort tack för att du ville vara med och gästa och berätta liksom instick ur din polisiära karriär och ditt polisiära liv. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också, men stort tack så länge, Geir.
Tack själv.
Stort tack för att du lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack. Det är ju slut. Så är det, men vi kommer tillbaka till nästa vecka. Glöm inte att bli Patreon på patreon.com/snutsnack. Så ses vi där eller på sociala medier. Om en vecka, vi hörs och ses. Hej.